Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Vissa seriemördare eller liksom, ja, dömda väldigt allvarliga brottslingar får fler kärleksbrev än liksom bonde söker fru bönder. Och det är ju helt absurt.
Oj.
Liksom. En person med psykopati är väldigt duktig på att prata, att manipulera folk, att skärma människor. Ibland kan man säga, jag är en jättekänslosam människa. Jag får ofta höra, jag har för mycket empati. Men när man efterfrågar lite mer så här, men hur känns det i kroppen då när du är kär eller när du blir glad så här? Då kan man hitta att det liksom inte riktigt går att beskriva.
Mm, just det.
Det finns liksom en teori kring att man skulle kunna tänka på det som en evolutionär strategi. Man får ett pulshöjning, man blir som på helspänn och man drar igång kroppen. När någon då brevväxlade med någon som var seriemördare och att någon som sitter inne, att det är lite som att åka ner i, liksom, i hajburen under vattnet. Man är i den här säkra buren. Men man kan ändå se de där hajarna, det är liksom lite lagom kittlande. Att då brevväxla med någon som är dömd till livstid. Alltså det finns något liksom lite sådär på säkert avstånd.
Gud vad intressant, jag har aldrig tänkt på det så. Det här är en fråga som jag har ställt mig själv så länge. Det kunde bara snurrar i huvudet just nu.
Mm, verkligen.
Jag heter Jenny Borg.
Och jag heter Linn Ek.
Och nu börjar spöktimmen.
Då kör vi det första gästavsnittet för säsong 15.
Ja.
Alltså det ska bli så intressant att höra vad du som lyssnar tycker om att vi ska köra 2 avsnitt i veckan.
Verkligen, ni brukar säga att ni vill ha mer och nu får ni det.
Mm, nu får ni dubbelt så många avsnitt och dessutom så finns det avsnitt på Patreon.
Exakt.
Alltså vi bara sprutar ut avsnitt, helt galet. Och som vi har sagt innan så ska vi försöka göra då så att de här gästavsnitten ändå har lite samma tema som alltså tisdagsavsnittet.
Precis.
Så vi tänkte ju att stalkers, alltså det är ju riktiga psykopater som håller på så här.
Mm.
Så då tänkte vi att vad passar väl bättre än att bjuda in en läkare och specialist i rättspsykiatri?
Oh, så intressant.
Mm.
Vi kommer att göra det här avsnittet att lära oss allt om psykopater. Hur tänker de? Vad vill de? Allt möjligt. Vi kommer då prata med vår gäst Katarina Hovner som även har podden Det mörka psyket. Hon är då läkare och dubbelspecialist inom psykiatri och rättspsykiatri och jobbar på Rättsmedicinalverket där hon då är överläkare och jobbar med rättspsykiatriska undersökningar. Sen så är hon dessutom forskare och docent vid Karolinska institutet där hon forskar om just psykopati och hjärnan.
Alltså, jag känner mig dum när jag hör allt detta. Alltså, vi känner så här, vad har jag gjort med mitt liv? Typ?
Ja, alltså hon är så ballig.
Nej, men fantastiskt, fantastiskt. Ja. Och vi får ju så många aha-moments i det här samtalet. Och det ska bli så kul som sagt att höra vad du som lyssnar tycker och tänker. Var det någonting som du bara, va? Det här, alltså det visste inte jag. Eller kan du känna igen något case som vi har pratat om? Alltså vi vill bara veta, vi vill få feedback.
Verkligen.
Men vi ska inte babbla mer utan vi kör igång den här intervjun med Katarina Hovner. Välkommen hit, Katarina.
Tack så mycket.
Så kul att du ville vara med. Jag sa det till dig här off-cam att jag har ju lyssnat sönder på er podd.
Vad roligt.
Jag tycker det är så kul att du är här.
Ja, och, det är jättekul att vara här.
Ja, och vill prata med oss. Och det är så intressant också att vi kommer få forskarperspektivet på ett så väldigt kontroversiellt ämne som ändå psykopati faktiskt är.
Mm.
Men hur kommer det sig att du började med rättspsykiatri?
Ja, alltså jag var väldigt, när jag var liten så har jag alltid varit väldigt fascinerad av liksom brott och straff och hela världen. Ja, titta på LA Law och tänkte bli advokat och jag hade nog gärna blivit polis också om det inte var för att de här fyskraven var lite avskräckande för mig. Och så skulle jag egentligen bli från början allt annat än läkare eftersom min pappa var läkare. Men sen så hade han en kollega som, när tiden för Palmemordet var, så diskuterade jag och hans den här kollegan kring, eller han liksom tog mig ändå på allvar, vi kunde så här resonera kring Palmemordet, jag tyckte det var väldigt fascinerande och var liksom intresserad av det. Så. Och han jobbade som fängelsepsykiatriker, så han jobbade på anstalt och var psykiatriker där. Och då liksom fick jag klart för mig att det fanns liksom någonting som också hette rättspsykiatri och att det fanns liksom en skärpunkt mellan psykiatri och det här ja, mer juridiska. Så att jag läste kriminologi när jag började på läkarlinjen, men jag började på läkarlinjen för att jag ville bli rättspsykiatriker. Så att det har varit liksom mitt mål hela vägen. Just för att jag tycker att hjärnan och psykiatri är jättespännande, men det här brott och straff och hela den här rättsliga biten tycker jag också är väldigt, väldigt fascinerande. Och fortfarande tycker jag liksom polis, alltså jag kan bli lite så här, jag föreläser ibland för polisstudenter och då säger jag alltid till dem att det här, om jag levde om mitt liv så skulle jag nog satsa på det här. Jag tycker det verkar väldigt, väldigt spännande också. Mm.
Men hur är det att jobba inom rättspsykiatrin?
Alltså jag har världens roligaste jobb, om man får säga roligaste då, även fast det är hemska saker. Det är jättespännande. Det är väldigt mycket läsande, men vi läser ju förundersökningar, vi läser ju polisförhör, alltså vi läser ju en massa sånt material, plus att vi läser jättemycket journaler, journalanteckningar och sånt. Och sen ska vi ju liksom lägga ett pussel och liksom sammanställa, så här, vad var det som hände, hur blev det så här, hur hamnade den här personen här, vad var det som drev personen, så att det är ju både träffa och prata med de här individerna, men det är också väldigt mycket liksom lägga pussel, vilket jag är fortfarande liksom barnsligt förtjust i. Rent praktiskt, jag lägger väldigt mycket pussel. Men också hela det här mysteriet, det här liksom, hur kan vi liksom sammanfoga de här bitarna? Hur blev det? Liksom försöka förstå, vad är det som driver de här personerna? Hur har man hamnat här? Och hur blev det på det här sättet? Och det är ju där forskningen kommer in också, att jag tycker att det är jättespännande. Men det är också väldigt fascinerande att få forska och att få liksom försöka ännu mer djupdyka i vissa av de här frågorna med liksom någon slags målsättning att vi måste förstå det här på ett bättre sätt för att kunna förhindra. För i slutändan vill ju jag, precis som alla andra, att vi ska få ner brottsligheten. Alltså försöka förhindra att folk hamnar där de hamnar. Jag vet att min man brukar tycka att jag är fånig när jag kallar mig brottsbekämpare, men jag tycker ändå någonstans i slutändan är det ju det jag vill. Liksom.
Mm. Just det. Det känns som att vi har lite samma jobb, fast på väldigt olika uttryck, i och med att vi gräver väldigt mycket. Vi är utbildade journalister och är ju grävande journalister i vårt yrke. Men att vi inte botar, eller inte botar, men behandlar så som du ju gör. Men vi får utlopp för den här nyfikenheten och där, varför är det så här? Hur kan kriminella, varför fungerar de så som de gör? Väldigt intressant. Men du är väldigt mycket, mycket mer högutbildad. Och
nej, nej, men jag håller med. Nej, men det liknar ju det. Grävjobb, alltså så här, det är ju det, fast i en annan skala. Liksom, att det är ett specifikt fall som man verkligen ska försöka liksom, utreda. Och det är liksom, jättefascinerande. Och sen tycker jag det att få prata med, att få träffa och de här livsödena. Alltså det är ju, kan ju vara jätteplågsamt. Det ska ju verkligen säga, det finns ju fall där man verkligen, det kan vara svårt att värja sig. Och att folk, att de här personerna ändå berättar och oftast är ganska, delger oss ganska mycket information.
Just det.
Men när du kallas in, det är en brottsling, du ska göra en utredning på honom, kan vi säga då. Hur går du tillväga då?
Ja, så då kommer vi in på det, hur går rättspsykiatrisk undersökning till? Det är ju liksom ett helt eget program nästan. Men man kan säga att det finns två olika typer. Om man tar den första då, paragraf 7-undersökningen som man ibland läser om i media och så här. Då är det jag som läkare själv som träffar personen. Och då kommer jag träffa den här personen och sitta och prata med den. Jag har också rätt att ta in handlingar, journalhandlingar och från hälso- och sjukvården, socialtjänsten. Och ibland får jag kanske någonting från domstolen. Det kan vara stämningsansökan eller kanske några förhör eller någonting sånt. Och då är det ett första samtal egentligen bara. Och då ska man bara avgöra om det finns skäl att gå vidare och göra en större rättspsykiatrisk undersökning eller om man kan släppa det här där och då. Och när man gör en större rättspsykiatrisk undersökning, då har man lite, då gör man den mer ingående. Då är jag som rättspsykiatriker den som är ansvarig för utredningen. Men då har jag ett team med mig, så då jobbar jag tillsammans med psykolog, socialutredare och någon från avdelningen om personen är häktad. Och då är det då som sagt mycket läsa. Vi har ofta förundersökningen. Mycket journaler kan det finnas att läsa, så ska man läsa och gå igenom allting. Psykologen gör kanske psykologtestningar, tittar på begåvning och personlighet. Socialutredaren gör sin beskrivning av liksom hur personens uppväxt har sett ut, hur det har sett ut med sysselsättning, skolgång, boende, missbruk. Och sen som läkare så gör jag också en del, det kan vara en del undersökningar, så jag kan göra hjärnavbildning eller ta en del blodprover eller liksom titta på andra sjukdomar som kan finnas också. Plus att jag går igenom psykiatriska journaler då. Och även gör psykiatrisk bedömning förstås då av personen. Så det är både samtal med personen, det är observationer från avdelningen, hur ter sig personen på avdelningen tillsammans med andra intagna eller med personalen. Har man ordning på rummet, kan man sköta sin hygien, ja, hur funkar man så att säga i kontakten. Och ibland kan man ju behöva mediciner, ibland behöver man inte det. Alltså det, sådana saker är ju också möjligt att titta på förstås. Och sen är det mycket läsande. Och sen är det ju då att försöka reda ut då, hur var situationen när den här gärningen begicks? Vad var det för situation? Vad var den här personen då? I vilket tillstånd? Och, ja, har man besökt akuten dagen innan? Vad säger SOS om hur tillståndet var? Vad säger personen själv? Hur verkar det vara på brottsplatsen? Har man ringt själv och larmat eller har man hållit sig undan? Har man gjort något, finns det planering i brottet eller är det väldigt impulsivt gjort så? Och hur mår man nu? Är man psykotisk? Har man vanföreställningar, rösthallucinationer eller är man ganska sammanhållen och okej just nu? Har man varit drogpåverkad eller ja, sådana saker? Så det är en massa olika källor som man ska ta ställning till och så ska man liksom lägga ihop det och försöka göra då en så rättvis bedömning som möjligt. Men vi har mycket material så att det är inte så att vi bara lyssnar på vad personen själv säger. Det kan ju ibland låta så i media och sådär. Man säger, det är ju bara att säga att man har röster, men så enkelt är det inte. Utan vi har mycket olika källor som vi ska ta ställning till.
Gud vad intressant att höra.
Vi brukar få väldigt mycket reaktioner när vi nämner psykopati och sociopati och narcissism, alla de här diagnoserna. Men visst använder man inte ordet psykopati egentligen?
Jo, alltså ordet psykopati skulle jag nog säga, men av det där du rabblade upp så känner väl jag mig mest obekväm i termen sociopati. Ja. Det använder inte jag i alla fall. Men psykopati används absolut. Ja. Däremot så kan man diskutera det här med, det är ju inte en diagnos, så det finns inte med i diagnosmanualen då, DSM, som vi använder i psykiatrin. Men däremot att det finns som begrepp och att det finns något som är psykopati och ja, en sån typ av personlighet, det är nog ändå de flesta överens om.
Mm. Varför räknas det inte som en diagnos?
Den finns inte som diagnos i det här diagnossystemet då.
Och vad innebär det?
I diagnossystemet, alltså vi har ju olika diagnossystem för att sätta diagnoser inom psykiatrin då. Ja, eller inom läkarvetenskapen överhuvudtaget då. Men för psykiatrin så finns någonting som heter DSM, eller DSM-5 då, som vi har just nu, den versionen. Och där finns det en diagnos som heter antisocialt personlighetssyndrom. Och det är väldigt likt kan man säga, eller det är väl liksom den diagnosen man ofta får då. Och om man jobbar inom kriminalvården eller rättspsykiatrin, då är det här en jättevanlig diagnos. Då har väldigt många antisocial personlighetssyndrom, för det är egentligen en beskrivning kan man säga av någon som har en antisocial kriminell livsstil. Och då blir det plötsligt inte så verksamt, alltså när man sätter den, om man säger att någon har den diagnosen, så ger det inte så himla mycket tilläggsinformation. Och då är det viktigt att man kan särskilja den gruppen som har också psykopati. Man kan säga att det är en allvarligare form av det här antisociala personlighetssyndromet. Och man brukar betrakta psykopati som tillhörandes personlighetssyndromen då.
Okej. Och vad är det som gör att man får diagnosen antisocial, vad sa du, personlighetssyndrom?
Det är ju så långt namn.
Ja, jättelångt.
Ja, alltså för att få just det här antisocial personlighetssyndrom, då ingår i det begreppet, det är mycket det här kriminella livsstilen. Det är, man är impulsiv, man har lite nedsatt empati, man ägnar sig åt normbrytande beteenden. Alltså man har en uppförandestörning kanske i barndomen, alltså man har svårt att inrätta sig efter lagar och regler och normer. Man är ständigt på, liksom, på andra sidan. Eller liksom, ja, man bryter ständigt mot normer och regler och så. Och det är ofta liksom förenat med brottsligt beteende. Man kan säga att det är en ganska bra beskrivning av någon med så att säga, en kriminell livsstil. Så att har man det, då kommer man uppfylla kriterierna. Sen också att man ljuger lätt och obindrat, att man har en manipulativ sida och så. Och det som, om vi går till psykopati då mer som begrepp, där finns det också grandiositet, alltså en överdriven bild av sin egen förmåga. Att man är grandios, att man är väldigt duktig på att dupera omgivningen, och det här med ljugandet finns med där också. Att man är väldigt orädd och inte har någon ånger egentligen, inga skuldkänslor och sådana saker. Så att det är lika begrepp kan man säga, men man kan säga att det är, om man parar ihop det narcissistiska och det antisociala personlighetssyndromet, då har man en väldigt bra beskrivning av psykopati.
Aha, men så många som kategoriseras som psykopater har även narcissism?
Man kan säga att det finns mycket narcissistiska drag i psykopatin, ja.
Okay.
Men däremot alla som har narcissistiskt personlighetssyndrom har inte psykopati. Alla som har antisocialt personlighetssyndrom har inte heller psykopati. Men många med psykopati har antisocial personlighetssyndrom och en hel del narcissistiska drag.
Och vad är skillnaden på narcissism och psykopati?
Ja, alltså den narcissistiska personlighetssyndrom, där är ju också den här grandioositeten, den här överdrivna bilden av sin egen förmåga, den här känslan av att man hela tiden är utsatt för oförrätter, alltså man betraktar sig som liksom en övermänniska, alltså lagar och regler till för andra men inte för mig, jag kan göra som jag vill. Så på det sättet är det ju likt. Däremot skulle jag säga att den här manipulativa och väldigt duperande sidan behöver inte finnas där. Den här charmigheten behöver inte finnas där, som ju är väldigt utmärkande för psykopati. Så det finns ju ändå liksom vissa skillnader. Plus att en narcissistisk person är ju väldigt lättkränkt och kan hamna i väldigt svår kris när den här självbilden, när liksom verkligheten kommer på en och att man, liksom inte, alltså, man inte får den där befordran som man hade räknat med, eller man stöter på liksom verkligheten, att det inte är riktigt så som man har tänkt sig. Då kan ju den personen hamna i en väldigt djup kris. Så det kan bli väldigt farligt. Man kan bli liksom självmordsbenägen till och med i den här krisen. Och det skulle jag säga att den psykopatiska personligheten har liksom lättare att skaka av sig det där. Blir kanske inte lika, så är mera känslomässigt ytlig och liksom har inte drabbas kanske inte riktigt på samma sätt av en sån motgång, utan kan då lätt vända det till sin egen fördel och så att säga gå vidare.
Och du som ändå forskar kring det här, vad skulle du säga, är det miljö eller är det arv?
Ja, då kommer det tråkiga svaret att det är både och,
ja.
Såklart. Nej, men vi kan väl säga att man föds med någon typ av sårbarhet. Och vad det kan handla om är till exempel det här med empatibristen. Det kan ändå finnas med ganska tidigt att man har svårigheter där. Och växer man då upp i en väldigt svår miljö, alltså det finns mycket våld eller trauma i barndomen, man har liksom inga bra förutsättningar, man har svårigheter liksom i relationer, alltså med sina föräldrar, med kompisar. Om det finns mycket svåra omständigheter också, och så har man även den här genetiska sårbarheten, då är det ju hög risk att man kan utveckla det här beteendet då. Man brukar beskriva att ungefär 50% kan förklaras av den genetiska arvet då, och resten av någon typ av miljöbetingning. Så att det är verkligen en interaktion mellan båda två.
Men som förälder, kan man märka de här dragen i sina barn?
Ja, alltså man ska vara lite försiktig här, för att barn, alltså en naturlig utveckling av barn, alltså barn i en viss ålder, de är liksom, kan man säga så här, små minipsykopater, alltså de är väldigt egocentriska, alltså det är helt naturligt, man bryr sig om sig själv, sina egna saker, det är mitt som är viktigast, och man bryr sig inte särskilt mycket om andra, man har inte lärt sig riktigt den här omtanken eller den här delen av empatin som handlar om att man förstår att andra människor har andra avsikter. Så att i en helt naturlig utveckling hos barn så genomgår ju de faser där man kan se den här grandiosa självbilden, att allt kretsar kring dem själva och sådär. Så det, man ska liksom inte, man får inte dra för stora växlar när man ser att barn beter sig illa mot varandra eller verkar sakna empati. Det är liksom, så kan det vara i en viss ålder, verkligen. Men det man kan fundera över, det är ju de barnen där det här liksom inte rättar till sig, där man kan se på jämnåriga att här börjar man ändå kanske bry sig om att någon annan blir ledsen, eller man liksom kan börja uppvisa att man får dåligt samvete, eller man förstår när man blir tillrättavisad att det här blev fel och här gjorde jag fel och sånt. Och märker man att barnet inte liksom responderar till det eller svarar på det, märker man att barnet verkar obrydd kring det eller liksom inte riktigt lär sig det där med att när någon annan gör illa sig så kan man trösta den, eller att man så att säga, då kan man ju märka att det kan finnas en sårbarhet eller svårigheter där. Och svårigheter med empati, alltså nedsatt empati, det tillhör ju inte heller bara psykopati och det tillstånd. Det finns ju andra tillstånd där man också kan ha nedsatt empati. Så att det behöver inte betyda att det handlar om psykopati eller att det är det man behöver oroa för. Men det är såklart en varningssignal kring om man märker att det här är ett problem då.
Men varför är det så? Att barn är i början, att de är lite mer, som du sa, mini-psykopater?
Nej, men om vi tittar på empati som begrepp så kan man säga att det är ganska mångfacetterat begrepp. Alltså det innehåller flera olika delar. Och några delar som det innehåller då, det här empatin, det är, vi brukar dela upp det på affektiv empati och kognitiv empati. Och affektiv empati, det är den känslomässiga empatin, alltså att man upplever och känner med andra. Den här, det är en väldigt tidig förmåga. Man kan titta på spädbarn som hör andra spädbarn gråta, så börjar de själva gråta. Det blir någon slags känslosmitta, känsloresonans. Det här har ju att göra med, om jag ser att någon blir rädd så blir jag själv rädd innan jag förstår varför personen är rädd. Och det här är ju ett överlevnadsvärde. Du behöver reagera väldigt snabbt, så att du behöver kunna avläsa känsloavtryck i andra människors ansikten. Du hör att någon reagerar på något och då kommer du själv börja agera på den känslan. Det handlar ju om överlevnad helt enkelt. Och det brukar vi kalla då den känslomässiga empatin. Och den finns med väldigt tidigt. Men sen har vi den kognitiva empatin. Och det handlar mer om theory of mind eller mentalisering. Att förstå att, alltså rent tankemässigt, kognitivt kunna sätta sig in i att andra människor har andra avsikter och viljor. Alltså att förstå att alla tänker inte som jag, utan vi är olika personer, vi kan ha olika upplevelser. Och det är en senare, alltså det är en mognadsfråga. Det är en typ av empati som man måste, som kommer senare. Den finns inte mer liksom som spädbarn, utan det är en sån sak som mognar. Och att man lär sig naturligtvis av förebilder, och man tränas i socialt samspel, i en vanlig liksom interaktion med andra människor, med sina föräldrar, med syskon, med kompisar, sådana saker. Så att det här är en förmåga som utvecklas upp i, alltså när man kommer upp i ålder, kanske 4-5 års ålder, där någonstans börjar det. Och det är då en annan del av empatin, kan man säga. Så att det är inte så konstigt att barn i en viss ålder, de har inte tränat ut den här förmågan. Den har inte liksom, den är inte fullständig ändå. Och då blir det ju mycket mer egocentriskt när man inte förstår att andra inte tänker som jag, så att säga. Så det är inget konstigt med det. Men till exempel då vid autismspektrumtillstånd, då har man framförallt svårighet med den kognitiva empatin. Medan då vid psykopati så är det framförallt den känslomässiga empatin som man tänker sig är skadad då.
Just det, och jag tänker också att det här att man är egocentrisk och så när man är så liten, har det någonting att göra med att man måste ju överleva? Och då som människa så är vi ju väldigt beroende av andra som tar hand om oss. Jag menar, många djurarter, där kan, jag menar, deras avkomma kan ju springa direkt när de föds. Har det någonting med saken att göra?
Jo, men det kan man säkert utgå ifrån att det handlar om det. Allting kommer tillbaka till någon typ av överlevnad och olika strategier för att vi ska. Och så att säga, barn, alltså mänskliga bebisar är ju väldigt hjälplösa, som du säger. Och man är ju hjälplös ganska länge jämförelsevis med andra djur då. Och sen är det ju så att det här samspelet med andra och hur vi interagerar med andra, det kommer ju sig, för du behöver ju språket och du behöver, alltså det är ju en massa saker man ska lära sig som barn och i sin utveckling till att bli vuxen. Och det är ju en långsam process, och de olika processerna går ju olika fort hos olika individer, men också finns det ju en naturlig, så att säga, en utveckling där man liksom, ja, man kan inte gå när man föds. Det tar ett tag innan man lär sig den förmågan. Och empati är en annan sån här förmåga som man behöver lära sig. Eller den kognitiva empatin då.
Just det.
Men om man kollar på evolutionen för människor, har psykopati någon viktig roll?
Det är ju väldigt intressant. Man brukar ibland, det finns liksom en teori kring att man skulle kunna tänka på det som en evolutionär strategi, helt enkelt, psykopati. Och då, när man tittar på att vad är det då att de här personerna gör då? Jo, men de är väldigt duktiga på att prata, att manipulera folk, att skärma människor. Så ofta har de här personerna liksom inga problem att, ja, vi ska ligga helt enkelt. Alltså att föröka sig. Och på något sätt att sprida sina gener vidare är ju en väldigt liksom basal grej. Och tanken med det här då, det är att man skulle kunna se just psykopati som ett sätt att maximalt sprida sina gener men inte ta hand om avkomman. Alltså att man ser till att man sprider ut, man ligger runt så mycket man bara kan, men man tar inte hand om avkomman. Det är ju ett väldigt maximerande av att föröka sig, helt enkelt. Och tänker man på det så, då skulle det kunna förklara liksom psykopati som en sån evolutionär strategi. Att man sprider ut sina gener och man tar inte hand om avkomman, då kan man liksom maximera det här. Och det skulle kunna förklara den här könsskillnaden, att det är betydligt vanligare hos män. För det här är ju helt klart lättare för en man att göra på det sättet. För en kvinna så kräver man ju, åtminstone kommer man ju låna ut sin kropp åt en graviditet, så att man kan liksom inte riktigt göra på det sättet. För man blir mera liksom, ja, man kan inte riktigt använda det sättet då. Så det kan man liksom, så kan man titta på det. Och sen kan man titta på stora befolkningsstudier, eller vad heter det, registerstudier. Det finns svenska sådana studier där man tittar på befolkningen, att personer som är dömda för brott faktiskt i genomsnitt har flera barn än folk som inte är det.
Jaha.
Och det skulle ju också liksom kunna tala för att man också fler sexualpartners och också fler könssjukdomar. Men det skulle ju också liksom tala för det här att man på något sätt, att det ändå är någon typ av överlevnadsstrategi i det. Och man kan tänka, om man backar tillbaka, nu i dagens samhälle ser det ut som det gör, men om vi tittar tillbaka i liksom, väldigt långt tillbaka, när vi levde mera liksom i små grupper ute på, ja, steppen eller savannen eller sådär, så är det såklart att det där då fanns en och annan person som var väldigt orädd, väldigt, inte satt stilla i lägret utan hela tiden ville söka upp nya platser, som inte räddes att kanske gå i strid med folk som kom, när man stötte på någon. Så kan det ju också vara så att det är fördelaktigt för gruppen att ha en och annan sån individ, även om den personen inte gör det för gruppens bästa, så blir det gruppens bästa om någon, så att säga, till exempel inte har något problem att bli aggressiv mot någon som kommer emot dem då. Så det är också ett sätt att se det som en, alltså att evolutionärt sett ändå har funnits ett överlevnadsvärde med att det finns några såna här personer. Och om vi tittar på, jag brukar ta som exempel om vi tänker oss grupparbete, de flesta människor har varit i ett grupparbete någon gång i skoltiden eller så. Så tänker vi på grupparbetet, att kanske en grupp på 6 personer. Och så tänker man tillbaka på de grupparbeten man har haft, så kan man ju kanske ibland identifiera att det finns någon i gruppen som kanske inte riktigt gör sitt. alltså är lite lat, alltid sen, inte handriktigt skriva det där, behöver gå tidigare. Någon som är lite så här räkmacka, åker igenom det där. Grupparbete kommer fortfarande bli gjort, det kommer förmodligen bli bra resultat. Det funkar, är det en av sex så kommer det funka. Men tänk att det är fyra av sex som är på det sättet, då blir det plötsligt ganska problematiskt. Och lite så kan jag tänka med det här samhället också. Det finns liksom ett visst utrymme för att en liten del av oss faktiskt kan vara solospelare. Vi kommer ändå överleva som samhälle. Men om det blir för många, då kommer det inte funka. För de flesta måste vara gruppspelare, lagspelare. För det är så vi liksom går vidare. Men för att ta de där hoppen i utvecklingen så kanske vi behöver den där lilla randen med orädda, impulsiva, lite våghalsiga personer som inte tänker så mycket på konsekvenserna. Så att ja, det, man kan se att det finns evolutionära, alltså att det här evolutionärt ändå har funnits med och att man kan se varför det har överlevt. Liksom.
Gud vad intressant, jag har aldrig tänkt på det så. Det här är en fråga som jag har ställt mig själv så länge. Gud vad, jag är jätteintressant, gud, jag bara snurrar i huvudet just nu.
Mm, verkligen.
Och nu vill inte jag säga att i grupparbetet så fanns det en psykopat.
Nej,
bara så att vi liksom är tydliga med det. Jag menar bara att man kan
liksom,
vem var det? Ja. Nej, men jag menar bara att man kan liksom översätta det, eller man kan liksom se liksom tendenserna till att det just är att liksom vi har ett visst utrymme, men om det ska bli för många av den här typen av personer, då kommer det falla sönder helt enkelt.
Just det. Jag tyckte det var intressant det du sa, att brottslingar har fler barn än andra. För det har man ju också hört om. Alltså, det kan vara till exempel seriemördare, alltså så här psykopater som mördar jättemånga, åker in för det och sen så börjar de få kärleksbrev. Har man någon förklaring till varför man liksom skulle dras till sådana personer? Om du förstår frågan.
Absolut, jag förstår frågan. Det här är ju jättespännande. Det här var ju faktiskt en sak som vi hade i ett av våra första avsnitt i den podden jag driver då, Det mörka psyket. För vi tyckte också det här var otroligt. Vad är det som gör att personer liksom dras till? Och då kan man säga så här att vissa seriemördare eller liksom, ja, dömda väldigt allvarliga brottslingar får fler kärleksbrev än liksom bondesökerfru bönder. Och det är ju helt absurt.
Oj.
Liksom. Och för att djupdyka det ämnet, när vi gjorde det avsnittet, då hade vi som gäst Mikael Dahlén, professor i ekonomi, och som har skrivit boken Monster, där han intervjuar han åker runt i världen och intervjuar olika seriemördare. Men andra delen av den här boken, där vill han undersöka det här. Vad är det som gör att våld, eller hur ser vi på det? Vad kan det vara? Och då är det jättespännande att göra bland annat då en studie där man skriver liksom kontaktannonstexter som man låter folk bedöma hur attraktiv man tycker personen är. Och exakt samma text då med lilla tillägget att man får information att personen har dödat en eller två personer. Då kunde man se, det var inte stora effekter, men ändå att det fanns effekter som gjorde att det alltså var mera attraktivt att någon har dödat. Och det blir man ju, ja precis, man häpnar ju bara, hur kan det ligga på plussidan liksom? Och då kan man också, får man återigen gå till det här evolutionära igen då, vad står det för att någon har dödat, vad betyder det? Och då kan man ju tänka att det betyder att det är en, ja, nu gör jag citattecken, en stark person. Alltså en person som faktiskt kan beskydda mig. Och går vi tillbaka då igen, vad behöver jag? Om jag tänker att jag som kvinna ska föröka mig, det är ofta det som är liksom målet med allas överlevnad. Och så behöver jag då gener för det, jag behöver någon att skapa det här barnet med. Och sen behöver jag ju skydd, alltså för länge sedan tillbaka i tiden, så behöver jag ju det. Och då kan det vara så att en person som jag vet är kapabel till att vara aggressiv mot andra kan ju på något sätt, ja, den borde kunna skydda mig mot andra faror. Det skulle kunna liksom vara ett sätt som naturligtvis inte sker på ett medvetet plan och så, men som liksom, det här är ju information som liksom ligger i gener, inte bara liksom gener från mamma till barn, utan det här är liksom långt tillbaka liksom, om man tänker att det här är någonting som finns med oss en väldigt, väldigt lång tid tillbaka. I dagens samhälle blir det ju snett att tänka så. Jag kan ju tycka så här, jag som kvinna, det är väl inte de värdena nu för tiden, varför skulle jag behöva någon som skydda mig rent fysiskt? Men då får man tänka på att det här är ju sånt som, det tar ju väldigt lång tid, alltså evolutionen är ju långsam. Så att även om jag tycker att det är andra behov som styr idag, jag tänker till exempel att vi borde kanske se på lång sikt när vi blir mera jämlika, när det blir ett annat samhälle, då kanske det är så att man värdesätter andra kvaliteter. Men någonstans finns det väldigt mycket som vi liksom inte har ändrat på, som bara finns kvar där, som ändå är liksom att det finns någon typ av spänning. Sen diskuterar vi också i det avsnittet lite kring att det här med rädsla. Rädsla är ju också en liksom reaktion i kroppen, alltså ett fysiologiskt påslag. Man får ett pulshöjning, man blir som på helspänn och man drar igång kroppen. Och rädsla och upphetsning, det ligger ganska nära i liksom, alltså känslor. Du får en arousal, pratar man om i känsla. Så att, till exempel så berättade Mikael Lehn att det här med att man går på skräckfilm på första dejten, att det kan finnas liksom en poäng med det, att man blir liksom rädd, man får den här känsloskjutsen och så kopplar man ihop det med att man sitter med någon som man då liksom vill, att det liksom, ja, kan trigga lite. Många tycker ju att det är lite kittlande att bli, man åker berg- och dalbana eller man tittar på skräckfilm, man vill ha den där skjutsen. Och lite sådär kittlande, lite den här kan ju också triggas av rädsla. Och som han beskrev också då var det här med när någon då brevväxlade med någon som var seriemördare och att någon som sitter inne, att det är lite som att åka ner i, liksom, i hajburen under vattnet. Man är i den här säkra buren, men man kan ändå se om det här, det är liksom lite lagom kittlande. Att då brevväxla med någon som är dömd till livstid, alltså det finns något liksom lite sådär på säkert avstånd.
Precis. Ja, för som du säger, man kan ju bli skyddad som kvinna då, för om man valde en man som ändå var kapabel att döda. Men samtidigt, om man kollar på typ Ted Bundy, som ju var jättepopulär bland kvinnor, och han dödade ju kvinnor, då är det så, då är ju han ett hot för kvinnor. Ja. Och då blir det, alltså jag tycker att det blir så konstigt då att ändå kvinnor kan finna honom attraktiva när det är kvinnor han dödar.
Absolut, jag håller med. Och jag tycker också att det är väldigt, väldigt konstigt det här med att hur kan man gå rakt in i det när man vet att den... Och då finns det ju också andra saker som slår till, nämligen den här känslan av att dels kan det handla liksom om att man speglar sig, att om jag är tillsammans med en partner som har de här, då jag är en väldigt god person och jag kan förändra. Jag är den som kan förändra. Jag tror ändå att rädda någon är ju också en stor grej. Att man ska liksom, jag är den enda som förstår. Och om den här personen har varit kapabel att döda, så ska han göra det för min skull. Men det är ju ingen som går in i det och tänker att man, eller ja, med målet att man ska bli offer, alltså det är ju ingen som gör. Men utan att man på något sätt ändå tänker att man är den där utvalda som liksom inte, ja. Och som sagt, många av de här personerna är ju väldigt vältaliga, charmiga, kan ju också förklara ofta hur det blev sådär. Det handlade ju om att det var den där exen som var helt galna, och det var ju de som inte var kloka och inte förstod mig, eller ja. Det finns säkert en massa sånt som också ligger med, som man då gärna kanske lyssnar på eller hör på och blir liksom, ja, liksom förförd av.
Men det låter ju lite grandiost också av de som skriver breven. Alltså, jag kan förändra dig, jag är den utvalda, jag.
Ja, fast vet du, jag tror att det där ändå är, jag tror, för grejen är det, det vi diskuterade med honom också var det här att man vill ju gärna säga att det är en viss typ av kvinnor, vill man gärna att det ska vara. Men det han menar på var att det är så många. Så att man kan inte prata om en viss typ. Liksom. Utan det är mycket vanligare än vad man tror. Alla har ju inte som mål att de vill ha en relation. En del kan ju göra det för att stötta eller för att förstå. Alltså, så här, det finns ju en massa skäl så. Och jag håller med på ett sätt att det blir lite sådär, men samtidigt så tror jag såhär, jag tror inte kanske att det är den ingången de flesta har, men om den här personen man brevväxlar med säger de där sakerna, du förstår mig som ingen annan, du är den enda jag, liksom, den enda som har lyssnat, du, sättet som du pratar, sättet som du frågar, det är liksom ingen annan som förstår mig som du gör.
Just
det. Det är ganska förförande, det är ganska lätt att hamna i såhär, oj, han ser, och är man då, jag menar, anledningen till att man skrev det där brevet från början kan ju också vara att man var i en situation där man liksom kanske kände sig ensam, kanske liksom mådde dåligt på något vis, och så får man all den här uppskattningen och den här orden och liksom gensvaret.
Och det här låter ju typ exakt som en sekt, skulle jag säga.
Absolut.
Att det är sektledare som är så här, men du är utvald, eller vi är utvalda, vi som är här, alla andra, de fattar inte, men du är ju speciell. Det vi gör är speciellt.
Absolut, ja, men det är precis samma mekanismer. Alltså en parrelation är ju liksom en minisekt, man ska säga, i miniformat. Och hela normaliseringsprocessen som man pratar om partnervåld till exempel, den ser man ju även i sektsammanhang också. att det är den här olika faserna med lovebombing och sen så blir det avskärmas man från allt annat och så ser man till att man är upptagen med sekten eller relationen hela tiden. Man har inte tid för annat, man liksom och gärna det där med att andra vill oss illa och vi måste tänka på oss och, om det då är paret eller sekten. Men det är samma mekanismer, absolut. Och det är precis det som är grejen, att man kan inte heller prata med en viss typ av människor som går med i sekter. Det är inte så, utan det kan drabba vem som helst. Men däremot så är det för såklart att vi kan ju vara mer eller mindre sårbara. Vi kan ju ha liksom, steg kan ju vara längre för vissa och kortare för vissa. Och sen tror jag att det handlar extremt mycket om situationer också. Om du är i en sårbar situation, du precis har varit med om en förlust eller du har liksom du är på en svår plats i livet. Om du precis där och då blir upplockad av vare sig en sektledare eller en partner, så är det lätt att trilla dit.
Just det.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Men om vi går tillbaka till den här brottsliga banan. Du nämnde ju det innan att det är ju väldigt många brottslingar som är psykopater. Och vad är det då som gör att de här med den här antisociala personlighetsstörningen går över gränsen och för det första kategoriseras som psykopat? men att den personen sen faktiskt gör något brottsligt. Vad är det som gör att man tar det steget?
Ja, men då får man komma ihåg att dels så betraktar vi psykopati och antisocial personlighetssyndrom. Det är ju liksom tillstånd som har varit med sedan långt tillbaka. Det är ingenting man liksom plötsligt en dag när man är 30 så händer det något. Utan oftast är det här saker vi ser tidigt. Och det man pratar om i psykopati, det är att man ska ha haft en uppförandestörning. Och det är en diagnos man sätter, så att säga, i tonåren. Och föregången till det är något som kallas trotssyndrom som man kan sätta i barndomen då. Det är absolut inte alla som får trotssyndrom som sen går vidare till en uppförandestörning. Men om man har haft uppförandestörning så finns det en ökad risk för att man kan hamna i det antisociala personlighetssyndromet.
Och vad är det för något, uppförandestörning?
Uppförandestörning, ja. Det är en beskrivning, alltså normbrytande beteende. Och normbrytande beteende, det handlar alltså om att man inte, ja, man rättar sig inte i leden. Man klottrar, snattar, alltså. Många av de här sakerna gör många tonåringar, alltså det ingår, men det här är mer än vanligt. Det är regelbrott, det kan vara att man slagsmål på skolan, det kan vara att man rymmer hemifrån, det kan vara att man begår inbrott. Alltså det kan vara lite allvarligare saker än bara vanligt stök, så det blir lite mer. Och sen det där att man har svårt med auktoriteter, svårt att liksom ta tillsägelser från andra vuxna, kan man ganska... Många barn och ungdomar kan ju vara väldigt kaxiga och uppkäftiga mot sina föräldrar, men när någon annan vuxen säger till, så de flesta skärper sig, det blir någonting där. Men de här barnen eller ungdomarna, det blir inte så. De kan vara precis likadana mot andra vuxna också. Kan ofta ljuga en del, alltså också lite manipulera sin omgivning så, och hela tiden det här att man måste bryta mot, alltså man måste tänja på gränserna, bryta mot reglerna. Det liksom är ett ständigt uppror hela tiden. Mer än vad det är i vanliga tonåren. För viss del av det här finns ju i vanlig tonårsutveckling. Men det här ska vara mer än det. Och oftast är det ju kriminalitet som kommer in där, liksom antisocialitet. Och den antisociala liksom utvecklingen, om den fortgår och så att säga, man kanske börjar testa narkotika, droger, alkohol, sådana saker. Och så fortsätter det här, och då risken finns ju att det där utvecklas sen till ett antisocial personlighetssyndrom. Och om vi tänker på det här med vad är det som gör att man går över gränsen, då kan vi tänka på, om vi tänker på det här med kriminalitet, så är det ju så att de allra flesta tonåringar någon gång gör något brottsligt. Det är väldigt få som inte har gjort någonting. Men oftast handlar det om att man kanske snattar någon gång, eller man kanske har klottrat någonstans. De flesta har inte gjort så allvarliga saker, men det är väldigt få som aldrig gör någonting. Men så finns det ju en liten grupp som gör mycket mera, eller där det här kanske blir med ett mönster. Och då är det ju också lite så här olika saker som samverkar. Hänger du med ett gäng som kanske börjar skolka, man kanske börjar hänga ute på kvällarna, man börjar begå de här handlingarna, och så kanske det trappas upp. Det kanske blir eldanläggelse till slut, det kanske blir liksom, ja, inbrott, bilinbrott, stölder, slagsmål, misshandel, rån. Så att det finns ju en oroväckande utveckling där då, om man liksom är redan, man har den sårbarheten. Så att gå över gränsen och göra något brottsligt, det är ju egentligen inte, det kanske inte där gränsen ligger, för de allra flesta har någon gång brutit mot lagen, även om det är små mått liksom så. Och om vi tänker att man har den här väldigt, man utgår från sina egna behov, man har inte särskilt mycket empati eller omsorg om andra, utan jag tar det jag behöver, det jag vill ha. Och jag får inte dåligt samvete, jag får inte ångest av att göra illa andra, det bekommer mig inte. Då är det ju egentligen kanske konstigt att tänka att man inte hamnar i att man bryter mot lagen. Om jag vill ha någonting så... Och det intressanta är att de personer som har mycket av det här, som har psykopati... Jag vet att någon beskrev det som att säga, jag gör bara det ni andra inte vågar. Alltså, så här, jag vågar. Ni andra vill göra det här, men ni vågar inte, men jag vågar. Och min upplevelse är att många av de här personerna förstår inte att det som avhåller de allra flesta från att göra brottsliga handlingar, det handlar ju inte bara om att man är feg eller att man absolut är rädd att åka fast. Det är klart att det kan finnas med. Men det finns ju andra saker. Även om jag visste att ingen skulle upptäcka mig, så skulle jag ju kanske inte göra vissa saker. För att jag vill inte göra illa andra, jag vill inte skada andra. Jag får dåligt samvete om jag sårar någon. Jag får ångest om jag har gjort något. Och jag skäms om jag ljuger och någon kommer på mig. Jag får ångest av att någon tillrättavisar mig. Alla de där skyddsmekanismerna, om de inte finns, om man inte får det, om man inte ligger vaken på nätterna av dåligt samvete, då blir det kanske lite lättare att förstå varför det kan bli så att man då kan begå ganska hemska saker.
Ja, just det.
Och jag tycker det här är så intressant, för jag har alltid i hela mitt liv haft väldigt mycket ångest och tacklas med panikångest varje dag. Det är en daglig kamp. Och jag bara förstår, jag kan liksom inte ens sätta mig in i känslan och inte känna ångest eller ånger eller ligga vaken om nätter. Jag är så fascinerad av det här. För att jag är så långt ifrån det. Och ibland, så, och ta detta nu på rätt sätt, du som lyssnar på detta. Jag kan ibland säga till min sambo när jag sitter och har extremt mycket ångest och ingenting hjälper, så kan jag säga ibland att, vet du vad, ibland önskar jag att jag var psykopat. Att det låter väldigt så när jag säger det, men ibland så kan jag faktiskt känna så. Att det bara blir för mycket känslor, och ibland så hade det varit skönt att bara kunna stänga av. Men jag kan inte heller förstå det. Och jag tycker det är så intressant, fascinerande, och det är väl därför vi har den här podden också och sitter och pratar med dig.
Verkligen. Men varför begår vissa psykopater brott och andra inte?
Ja, det är svårt att svara på det. Ibland så, det här kommer nog bli lite långt. Man kan dela upp psykopati i två liksom undergrupper. Man kan prata om primär och sekundär psykopati. Och i litteraturen kan man ibland läsa om successful och unsuccessful psykopati. Och primär psykopati, då tänker man sig att det verkligen är de här personlighetsdragen, den här grandiositeten, kyligheten, och kan vara ganska kontrollerade och beskrivs ibland som snakes in suits eller lite börshajar, lite som kanske ägnas åt en annan typ, lite mer white collar crime, alltså ekonomisk brottslighet, har en viss planeringsförmåga, kan vara lite kyligare, och som sagt det här då kan kallas för successful psychopathy, för här tänker man sig att det här är personer som kanske ibland kommer undan och så att säga kanske inte åker fast lika mycket. Kanske också har den här, sitter högt upp i nätverken. Alltså att driva ett kriminellt nätverk, det kräver liksom planeringsförmåga. Det kräver en viss kontrollfunktion och sådär. Men sekundär psykopati eller unsuccessful psychopathy, de är mera utagerande, explosiva, aggressiva, impulsiva, alltså svårt med impulskontroll. Ett visst överlapp med ADHD kan finnas här också. Och det är ju de som sitter på anstalter då. Alltså det är mycket våldsbrott, det är mycket liksom allmöjlig brottslighet, men det är också liksom impulsivt. Man har svårt med planeringsförmåga och svårt att liksom, missbrukar oftast i högre utsträckning och sådana saker. Och då kan man fundera lite på den här första gruppen, primärpsykopati, att där kanske det finns en del som, det kanske är så att de begår brott, men de gör det liksom på ett annat sätt. Och då kan man tänka att då är det liksom, och har man mycket av de dragen och inte så mycket av det andra, då kan det ju ibland kanske vara också så att man inte så att säga sitter inne, eller att man ligger lite på gränsen, man kanske begår liksom väldigt avancerade skatteplaneringar och sånt. Men som man bedömer psykopati idag, om man använder den här PCL-skalan, då ingår, för att komma upp i höga poäng, då ingår nästan att man begår brott. Så att de här som absolut inte gör det, det är frågan om vi kan kalla det för psykopati, eller om vi bara ska kalla det för psykopatiska drag.
Mm-hmm. Okej.
Okay. Och likadant med det här med personlighetsstörning, att för att ett generellt kriterium för att man ska kalla det för personlighetsstörning, personlighetssyndrom, det är att man har en sänkt funktionsförmåga. Och det betyder att man ska inte ha liksom fungerande relationer eller sysselsättning och så. Och då kan man säga så här, att försörja sig på brott, att ha en kriminell livsstil och försörja sig på brott, det är inte en okej sysselsättning. Då kan man prata om att man har en funktionsnedsättning. Men personer som har fungerande arbeten, relationer till viss del, då är det inte en personlig störning. Då kan man prata om psykopatiska drag, och det kan vara nog så problematiskt. Men det är viktigt också att hålla isär de begreppen. Så psykopati som helhetsbegrepp, så som vi, om vi tänker den vanligaste modellen vi använder idag, då är det liksom förbehållet ändå de som är kriminella.
Men du som har utbildning och erfarenhet, om du träffar en psykopat som du inte vet sedan innan är en psykopat, hur snabbt märker du det? Och hur märker du det?
Alltså det där är ju en väldigt knepig fråga. För att jag menar, jag är på mitt arbete och man ska göra liksom en bedömning, då då är ju liksom en av uppgifterna är ju naturligtvis att leta efter symptom på det här eller liksom hålla utkik efter det. Och privat försöker jag ju att inte hålla på och gå runt och vara psykiatrik hela dagarna, även om det kan vara svårt. Det tycker man slås av, dels det här ljugandet. Det finns ett kriterium då som heter patologisk lögnaktighet som ingår som ett kriterium. Och det, jag brukar vilja titta på lite mer som så här, att man är vårdslös med sanningen. Alltså att man inte, det spelar inte så stor roll vad som är sant och inte. Och de här personerna är ofta som sagt vältaliga, pratar mycket och kan prata ett väldigt ordflöde, pratar jättemycket. Och så när jag kommer ut så kan jag se att jag nästan inte skrivit någonting i mitt anteckningsblock. För att de säger ingenting. Det är massor med ord, men det är inget innehåll till slut. Man blir som, det är mycket prat och det är liksom inte så mycket substans egentligen. Det kan jag tycka är ganska typiskt. Och sen det här med lögnerna, att det kan komma liksom lögner, och det kan vara allt möjligt. Det är ju en sak att ljuga när man sitter hos polisen och säger jag var inte där, inte jag som har gjort det. Det är ju lögner som, det är liksom funktionella lögner, det förstår man ju att folk ljuger, det är inget konstigt. Men det här är lögner som kan vara liksom allt från det till fullständiga liksom både skitsaker, småsaker, som att nej men jag har den här bilen eller jag är utbildad till pilot, och så vet man att de inte är det. Alltså det kan vara liksom, och ofta saker som man ju ganska lätt kan kolla upp också. Och de flesta har ju en sanningsbias. Alltså vi utgår från att människor omkring oss talar sanning. Vi utgår från att folk vill oss väl. Och det är ju en bra strategi, därför att om vi ska samspela med andra så behöver vi ha det där i botten. Men då blir vi också lite sårbara för någon som inte alls spelar med de reglerna. Någon som faktiskt ljuger, tittar oss djupt i ögonen och säger någonting och låter fullständigt uppriktig, men egentligen är det inte sant. Och det där, det kan jag också säga, det här med att man kan avslöja när någon ljuger, det är oerhört, oerhört svårt. Och jag tvivlar enormt mycket på folk som säger att de kan avslöja folk som ljuger. Det jag håller utkik för när man ska försöka hitta det här med lögner, det är ju mera fakta som inte går ihop. När någon liksom säger någonting och så vet jag att det inte stämmer. Då kan jag ju säga att jag hittar en lögn. Så. Men det här att folk skulle uppträda på ett visst sätt eller bli väldigt nervös och så, det kan man ju glömma när det gäller de här personerna. För de får ju inte så mycket ångestpåslag av det. Och säger man då sen, men det här stämmer ju inte. Du sa ju att du bodde i Paris vid den här tidpunkten. Då kan du inte ha varit i Malmö. Nej, men kunde varit så. Alltså det spelar inte så stor roll. Det är liksom så, du bara har med ett annat svar eller dra till någon ny lögn. Liksom. Det spelar ingen roll. Och sen det här att de pratar väldigt, det är oftast lättsamt i ett samtal med en sån här person, för de är väldigt smidiga socialt. Men det som kan bli lite obehagligt då, eller framförallt kanske efteråt, det kan vara att man plötsligt kommer på att man sitter och pratar om oerhört allvarliga saker. Man kanske sitter och pratar om liksom en avrättning som den här personen har gjort. Men de pratar om det som om man pratar om vad man ska handla till middag. Alltså det här känslomässiga biten liksom saknas. En person med psykopati kan också vara verbalt, prata om känslor verbalt, men det finns liksom inget djupare engagemang där bakom. Så att de kan ofta ha ganska så här målande beskrivningar, men när man efterfrågar lite mer så här, men hur känns det i kroppen då när du är kär eller när du blir glad, så här, då kan man hitta att det liksom inte riktigt går att beskriva så där på samma sätt då som kanske någon annan. Men man kan verbalt prata om det. Och det är likadant med det här med att känna ånger för det man har gjort. Eller liksom att ta ansvar för det man har gjort. Kan säga, ja men jag ångrar jättemycket att jag gjorde det och det. Och så när man börjar gräva lite i det så handlar det mer om att man ångrar att man åkte fast. Eller så här, jag borde ha varit smartare. Eller jag ångrar det för att nu sitter jag här och ska till anstalten. Och så här. Det kanske inte handlar om omsorg om offret då. Eller så där att jag bryr mig jättemycket om mina barn. Och så frågar man, ja men... när fyller de år då? Och så vet de inte det. Och det liksom talar emot det. Så att man behöver liksom hitta olika sätt att få bevis för. Det de rent verbalt, det de uttrycker verbalt, kan man liksom inte heller ju ta för sanning helt heller. Så det gäller liksom att hitta de här motsägelsefulla faktorna. Det gäller att hitta, liksom samla på sig på något sätt bevis för de här andra liksom indikatorerna på att man har att göra med en person med psykopati. Och det här med nedsatt empati är ju en sån grej. Och ibland kan personerna vara ganska öppna med att jag känner inte särskilt mycket med andra. Det är många som säger till mig att jag inte verkar ha någon empati. Ibland kan de ju vara så öppna, men ibland är de ju inte det. Kan man säga, jag är en jättekänslosam människa. Jag får ofta höra, jag har för mycket empati, kan ju en sån här person sitta och säga. Och sen när man börjar liksom gräva lite mera, så kan det visa sig att det här stämmer inte. Så att man behöver både lyssna på vad personen säger, ställa liksom lite smarta frågor och sen också titta på beteendemönster. Hur ser det ut egentligen? Betalar man underhåll för barnen? Har man betalat skadestånd som man till anhöriga eller vad det nu kan vara? Liksom? Så det är sådana saker man får hålla utkik efter. Så att hur lång tid det tar, det går inte riktigt att svara på, för det beror ju helt på vad det är för typ av person och hur snabbt de så att säga avslöjar sig. Men jag skulle säga så här, även om jag då har jobbat med det här och forskat på det här länge, så självklart kommer det hända att jag också blir. Jag tror kanske inte att jag idag jämfört med för 20 år sedan blir kanske svårare att dupera mig idag, vill jag tro i alla fall. Det tror jag. Men jag menar, det skulle också vara väldigt oproffsigt att säga att jag är helt immun och jag skulle aldrig. Det kan hända att jag sitter med någon och tänker, men det kanske ändå finns någon bra förklaring till det här. Och så efter ett tag så bara, nej men det var så där som jag ändå trodde först. Ja.
Är psykopati någonting som man vill bota eller behandla?
Mm. Absolut, ja, det vill man såklart. Det är ju en väldigt stark liksom, riskfaktor för återfall, framförallt våldsbrott. Så att samhället skulle ju tjäna på om man kunde behandla det här på ett bra sätt. Idag är det svårt. Vi har inga så här superbra liksom, evidensbaserade behandlingsprogram just riktat mot psykopati. Man kan säga att inom kriminalvården så fokuserar man mycket på att försöka få ner återfallsrisken. Det är ju det man får liksom rikta in sig på. Och så även för såna här personer såklart. Och det som kan vara knepigt är ju att eftersom vi har att göra då med personer som har den här lite grandiosa självbilden, har svårt med auktoriteter, har svårt att liksom ta till sig råd från andra, har svårt att acceptera att någon annan vet mer, så är ju det lite utmanande om vi tänker en behandlingssituation.
Och ser sig själv som överlägsen också. Och
absolut.
Fast det är inget fel på mig. Nej, alltså, jag förstår inte.
Nej men precis, så det kan vara både det och det kan vara så att här gäller det att vara lite smart då. Jag vet, det var en behandlingskonferens för några år sedan kring psykopati och behandlingsforskning. Och då var det någon forskare, jag kommer inte ihåg, från Europa någonstans, som beskrev det som att man skulle försöka, om man var terapeut och skulle jobba med en sån här person, så skulle man försöka se det som att man var, ni vet, i tecknade filmer så finns det ju ofta en kung. Och så finns det alltid en rådgivare till kungen. Och den här rådgivaren, förstår man när man tittar på filmerna, är ju egentligen den som bestämmer. Men kungen är fortfarande i tron att det är kungen som bestämmer. Men man hör inte att den här ormen eller vad det är, viskar i örat så. Och att man som terapeut skulle på något sätt anta den där rådgivarrollen. Låta personen sitta kvar på tronen, tro att den sitter där och på något sätt försöka hjälpa genom att den liksom, tror att den fattar besluten eller kommer på det själv. Jag tycker det var en ganska fin liknelse och jag tror att det ligger mycket i det. Och man måste också komma ihåg att de här personerna ju, har man riktigt dålig eller nedsatt empati, då är det ju inte riktigt verksamt att försöka jobba på att du ska inte göra så här för det är synd om den du drabbar. Om det inte känns, då blir det ju svårt att jobba där. Då kanske man får hitta andra ingångar, som att om du gör så där kommer du hamna i fängelse. Och vara i fängelse, det betyder att du inte får bestämma utan andra bestämmer över dig. Det kanske inte är det man vill. Okej, hur kan jag undvika att hamna här? Man kanske måste hitta liksom andra motiv och drivkrafter än vad man, speciellt när det kommer till den här affektiva biten, alltså den här känslomässiga biten, att det kan vara svårt att försöka hävda omsorg om andra om man faktiskt inte känner det. Och det är väl en bra grej att ha med sig om man jobbar med såna här personer, tänker jag.
Mm. Men nu har vi pratat mycket om manliga psykopater. Vad skiljer kvinnliga från manliga psykopater?
Ja, och det här är inte helt lätt och det finns mycket mindre beforskat på kvinnlig psykopati. Och dels är det så att den modellen som vi använder idag, då, den vanligaste modellen för skattepsykopati, det är en psychopathy checklist. Det är alltså Robert Hare heter han, som är kanadensisk forskare och psykolog i Kanada, har utvecklat den här skalan, då, PCL-skalan. Och den är väldigt, det är fortfarande den som är golden standard för att bedöma det här. Men den är också utvecklad för män. Så att det är ju en manlig prototyp i den modellen. Och jag är övertygad om att det finns en rejäl könsskillnad. Det är betydligt färre kvinnor. Men jag tror också att det kanske inte... Jag tror inte att vi har fångat riktigt kvinnlig psykopati. Om vi tar ett sånt drag som det här med att en man... Hur dominerar man sin omgivning eller sin partner eller folk omkring sig? Så är det ju ganska vanligt att en person med psykopati kan använda... Man kan först använda charm och sådana saker. Men sen om folk ändå inte görs eller sätts emot den, då kan man gärna blåsa upp så blir ganska dominant och ganska hotfull. Alltså man kan använda sitt fysiska överläge för att hota omgivningen. Och det skulle kunna vara en verksam väg då. Men kvinnor i allmänhet då kanske inte har samma fysiska förutsättningar att göra det. Och då kan man tänka att de försöker att kontrollera sin partner eller dominera sin partner på andra sätt än att vara rent hotfulla. Och då kanske det handlar mer om någon typ av känslomässig utpressning. Man kanske använder mera liksom tårar eller att man hotar med skada sig eller sådana saker. Alltså man använder andra sätt, men det kan ju egentligen vara så att det handlar om det här dominerandet och kontrollerandet av sin partner. Men det uttrycks på ett helt annat sätt. Och då är det så att när man har en kvinnlig person framför sig som uttrycker vissa av de här symptomen, så har vi också kanske en tendens att förklara det med andra typer av tillstånd som är mera förekommande hos kvinnor. Vi kanske är lättare att prata om borderline till exempel när vi träffar på kvinnor som uppvisar vissa beteenden. Och är det en man så kanske vi säger antisocial personlig syndrom. Egentligen kanske de uppvisar ganska lika bild, men vi liksom förklarar det på olika sätt beroende vem det är, beroende på kön då. Så att det är... Vi vet mindre om kvinnlig psykopati. Det finns en del forskare som håller på med det. Jag har inte forskat på kvinnlig psykopati. Jag har forskat på manlig psykopati. Och ja, varför då? Ja, alltså det är sån otrolig övervikt om vi tittar på våldsbrott. Alltså män kontra kvinnor. Det är så otroligt många fler män som är våldsamma. Fler män som har psykopati. Så att ska vi kunna liksom lära oss någonting eller så, då blir det för mig så att vi måste, det är liksom där vi har störst vinster att göra. Och det tänker jag kommer till gagn för kvinnor också, eftersom kvinnliga offer finns det naturligtvis för de här männen också. Så att, men det är klart att det är en intressant sak att tänka kring kvinnlig psykopati, för där kan man ju också komma in till hur blir de här personerna som föräldrar. En man som har psykopati kanske inte är så nära sina barn, kanske faktiskt har en massa barn, men det är egentligen inte han som är den primära vårdnadshavaren, och då kanske inte det, alltså det är problematiskt att vara en frånvarande pappa naturligtvis, men jag tänker att en kvinna kanske oftare har hand om barnet, och det är klart att har man då psykopatiska drag eller psykopati, så undrar man ju lite över anknytning och så, hur det blir för barn som växer upp med en mamma som har de här dragen.
Och hur vanligt kan det då vara att man som psykopat och förälder för vidare det till sina barn?
Ja, precis. Då kommer vi ju igen till den här kombinationen med arv och miljö. Så det är klart att det blir jätteproblematiskt. Om du då dels för vidare dina gener med den typen av sårbarhet, om du dessutom då utsätter barnet för en miljö där psykopati liksom förekommer, så är det klart att det finns en risk. Såklart.
Och kan man hindra det på något sätt att barnet utvecklar psykopati?
Ja, det vill jag ju tro att man kan. Utmaningen blir väl där att hitta den här personen. Alltså att förstå att man kanske behöver ta stöd och hjälp. Det kanske finns en partner som är normalfungerande. Och då kanske den kan stötta upp och stå för mycket av det som ska och hjälpa till där. Man kanske har andra vuxna i sin närhet. Man kanske har turen och har någon engagerad lärare eller någon på förskolan. Oftast idag har vi ju inte... Ja, det värsta är ju om du är utsatt bara för en ensam vårdnadshavare som också har med problemen. Då är det ju svårt kanske.
Mm.
Men förhoppningsvis kan det finnas... Nu har vi ju ändå vissa skyddssystem i Sverige. Vi har ju liksom... Från att vi är gravida fram genom hela livet så finns det ju ändå en viss insyn. Det är ju meningen med BVC och med mödravårdscentralen, så BVC och så skolan och sådana saker, så att man får väl hoppas att det, men det kan ju vara knepigt, det kan ju vara jättesvårt. Men sen är det inte säkert, alltså arvet är ju inte heller, det är ju inte säkert att du har fått sårbarheten. Allting ärvs ju inte 100% alltid. Du kan ju ha ärvt andra gener som gör att du just är lite mer stabil. Och då kanske du klarar dig bättre, såklart.
Men så det är mycket upp till föräldrarna och de vuxna i omgivningen. Jag tänker, och det här kanske blir en konstig fråga, men kan man göra någonting själv för att inte utveckla psykopati, eller ligger det hos andra att se till att man inte utvecklar psykopati?
Åh, vilken spännande fråga, det ska vi se. Ja, alltså, det är klart, alltså jag tänker så här, det är klart det ligger ett väldigt ansvar själv att ta hand om de sårbarheter och svagheter eller så man har. Men frågan är, och det här är ju väldigt intressant, för när ska vi börja ställa ansvar på personen själv? Om vi tänker barn, det är ju inte upp till barnen att bestämma, utan det är ju vårdnadshavaren och de runt omkring, de vuxna som måste vara med där och bestämma. Och nu har vi också ett samhälle som ju kan kliva in. Vi har ju socialtjänsten som kan kliva in om vårdnadshavarna brister eller om ungdomen är väldigt utagerad. Alltså det finns ju olika kontrollsystem. Så frågan är när man liksom... Så från början är det ju de runt omkring, såklart. Och när övergår det där till att du själv ska ta ansvar? Det är ju intressant. I Sverige har vi en straffmyndighetsålder till exempel på 15 år. Är du under 15 så kan du ju inte dömas för brott till exempel. Men är du över 15 kan du det. Nu kan man också dömas till livstid om man fyller 18. Och var i, när säger vi att man är så gammal eller mogen som man måste ta ansvar själv? Det är ju svårt att veta.
Mm.
Men jag tycker att man ska se det som att det här är ju en... Det är ju en personlig störning eller personlig syndrom. Det åligger ju alla liksom vuxna människor på något sätt att ta ansvar för sina egna tillkortakommanden. Men har jag diabetes, ja då måste jag ta insulin. Det är så jag överlever. Och gör jag inte det, då missköter jag mig, då kan jag ju dö potentiellt. Och lite, det är lite så vi måste titta på de psykiatriska tillstånden också. Nu har jag den här, jag har ADHD, ja, men då kanske jag måste göra vissa anpassningar i mitt liv. Då är jag mer känslig för sömnstörningar, då ska inte jag utsätta mig för det och det, utan då måste jag. Men frågan är, när kan vi börja ställa det ansvaret? För på ungdomar kan vi ju inte riktigt, det är ju en svår period och tonåren är jättesvår. Jag är själv tonårsförälder och det är jättesvårt.
Ja.
Och vad ska vi liksom, när kan vi säga att det är, ja, när det övergår liksom ansvaret? Vilken ålder eller vilken mognad skulle det vara? Och ja, det är inte någon lätt fråga.
Nej, och det är så individuellt också, kan jag tänka mig.
Absolut, absolut. Och det, verkligen, man kan se liksom att i årskurs 6 till exempel, där är det sån enorm skillnad, bara både på längd på de här barnen och i mognad.
Mm.
Och tjejer som ofta är lite mer tidigare utvecklade kan vara liksom enormt, ser ut som små minivuxna när de går i mellanstadiet, medan killarna kan vara långt efter eller ja, så. Och plötsligt när folk puberterar så blir det, ja, det är väldigt stökigt och väldigt olika.
Men det är ju, och nu vet jag inte om du kan svara på det här, men det är ju fler män än kvinnor som begår brott och framförallt mördar och sådär. Vet man varför det är så? För jag menar, en kvinna kan ju mörda med gift eller ta en pistol, alltså, och ändå kunna döda.
Nej, men jag tror att det är olika saker. Alltså dels tror jag att testosteron har en hel del, alltså rent biologiskt, att det finns ändå inbyggt. Och om vi tittar evolutionärt också, vad var liksom de primärt manliga uppgifterna och kvinnliga uppgifterna för länge, länge sedan? Alltså som kvinna, närmare till hands, att man ska ta hand om avkomman, man ska ta hand om barnet, då behöver man utveckla sådana liksom egenskaper och förmågor. Och som man åligger en att samla mat, försvara, då ligger aggressivitet närmare, såklart. Så dels finns ju hela den biten med också. Och sen ju mer liksom jämställda, ju mindre längre bort vi kommer från det samhället, så tror jag att vi kommer se att det kanske är fler kvinnor som, inte i samma utsträckning, men att det ändå liksom börjar bli mera. Men sen är det så att fortfarande idag så är det ju en väldig, förutom det här liksom rent evolutionära, man kan tänka att det från början har varit fördelaktigt på olika sätt, så är det också att vi har, att den kvinnliga normen ändå fortfarande idag inte är att vara våldsam. Alltså det ligger närmare till hands för män. Det är betydligt fler män som gör det. Och det också, det sociala konstruktet kring att vi, de kvinnor som väl är kriminella och våldsamma, är oftast väldigt mycket mer belastade i alla avseenden. Alltså det är mera avvikande som kvinna att också vara våldsam än vad det är för en man. Så den gruppen som är det är ofta en mycket tyngre eller mer drabbad grupp än alla män som är våldsamma. Så.
Men om man ser då på psykopati och framtiden, det samhället som vi lever i och evolutionen, vad tror man om psykopati i framtiden? Kommer det finnas fler psykopater eller färre psykopater?
Ja, alltså, jag vet inte vad man tror. Jag kan ju bara säga vad jag tror. Och jag tror att det kommer finnas en liten andel såna här personer kvar. Jag har svårt att se att det skulle utplånas helt. Det jag kan hoppas på, det är ju att man på något sätt ska hitta sätt att hantera det, eller liksom hjälpa till att minimera skadeverkningarna, att så att säga hitta bra metoder för att kunna jobba med de här personerna, för att de inte ska drabba så många andra, och att liksom man ska kunna få ner brottslighet, våldsutövande, sådana saker. Att det skulle jag ju önska och hoppas på, att på sikt skulle man hitta det. Men att det finns liksom en liten andel i befolkningen som liksom är de här egensinniga, eller egensinniga, men egocentriska och liksom solospelande, jag tror inte att det kommer försvinna. Det tror jag inte.
Nej.
Men kopplat till dagens samhälle och sociala medier och sådär, går det att alltså hitta en psykopat på sociala medier? Alltså finns det vissa kännetecken?
Så här, det är klart att det är personer, att man skulle kunna hitta personer på nätet. Så här. Men det är svårt att säga, vi kan ju liksom idag inte bara genom en text säga vad någon har för personlighet. Där är vi inte. Det kanske är så att vi i framtiden någon gång kommer kunna bli bättre på det. Men det jag tänker man kan hålla utkik efter återigen då, det är ju mer de här motsägelsefulla uppgifter. Alltså så här, när det liksom blir lite, när man undrar sig, men stämmer det här verkligen? Eller när det låter lite för bra för att vara sant? Då kan man ändå kanske fundera igen. Och hittar man motstridiga uppgifter, eller hittar man att det inte verkar stämma, då skulle jag vara lite försiktig. Så. Och när någon är väldigt översvallande, alltså i kontakt, alltså när det blir sådär jättesnabbt, jättestort, jättemycket, då kanske det också. Det är ju väldigt tråkigt att tänka att man då ska bli lite skeptisk. Men liksom försöka på något sätt att inte helt bara svepas med i fantastiska historier eller liksom så, utan kanske vara lite mer. Jag brukar också säga så att om man hör att människor som man vet bryr sig om en, syskon, vänner sedan gammalt eller föräldrar eller så, om de uttrycker oro eller funderingar kring till exempel en ny partner, så tänker jag att man kanske ändå ska försöka lyssna på det. För varför skulle de vill ju en väl. Och ser de eller hör de någonting som de tycker verkar lite konstigt, så kan det vara idé att tänka att det kanske kan ligga något i det. För själv är man ju, om man är förälskad, då är man ju inte riktigt tillräknelig. Liksom. Alltså det är ju tillstånd som är svårt att se klart i, om man är det. Apropå sociala medier. Men ja, överhuvudtaget sociala medier, när någon är väldigt... jag tror i och för sig att vi idag är vi väl också så att vi vet ju att det som skrivs där inte är hela sanningen alltid, och att det kan vara en förskönad bild och så vidare. Så att, ja, jag vet inte om det skiljer sig egentligen så mycket från att eller att det skulle vara speciellt. Men visst, det här med narcissism och det här med väldigt bekräftelsebehov, det kan man ju se, kan man ju odla liksom på sociala medier verkligen.
Går det att säga vad psykopaten får ut av att ljuga och manipulera och så, om det inte finns någon till exempel ekonomisk vinning? Om man ljuger för sin partner, manipulerar sin partner, då får man ju inte ut något typ ekonomiskt eller så. Varför fortsätter de så?
Nej, men det här med ljugandet är liksom intressant, för där verkar det som att det verkligen kan vara hela tiden, alltså verkligen inte finnas någon uppenbar vinst med alltid. Det är mer kanske ett sätt att vara. Och det här att manipulera sin omgivning, det är liksom, jag tror att det ofta det börjar ju med någon typ av behov man behöver ha tillfredsställt. Och det kan ju vara att man vill att partnern ska ge en uppskattning, att man ska få bekräftelse, att man ska få beröm, eller att man ska få liksom bli upphöjd. Alltså det kan ju finnas andra saker, det är ju inte bara ekonomiska incitament, eller man vill ha sex eller vad det nu kan vara. Så det kan ju finnas en massa saker som man kan vinna på det. Och jag tror att det ofta så finns det ju någon typ av mål, även om det kanske inte är jättetydligt, eller liksom det kan vara svårt kanske att hitta det. Men sen så tror jag att själva ljugandet tror jag att man kan se även när det inte alls finns någon vinst. Och då tror jag att mer är ett slentrianmässigt liksom, att det är så man gör. Man drar till med det som man, folk lyssnar, man blir festens medelpunkt, folk tycker att man är häftig. Det kan ju räcka. Det behöver inte vara liksom ett ekonomiskt incitament. Det kan ju räcka med att folk bara tittar på en eller liksom beundrar en för att man ska få liksom ut någonting av det.
Mm, just det. Men det har varit så intressant att ha med dig i podden och prata verkligen om det här. Det känns som att alltså, kugghjulen i min hjärna går på högvarv. Mm. Det är, jag har så många tankar i huvudet och har fått svar på så många frågor. Så tusen tack Katarina för att du ville vara med.
Ja, tack så mycket. Tack så mycket.
Alltså som sagt, så intressant gäst.
Mm.
Så, alltså, som sagt, vi har pratat om psykopater i podden väldigt många gånger och det är så intressant att få ett helt nytt djup på det.
Mm.
Och få veta ännu mer.
Ja, man får veta mer från en expert.
Ja, verkligen. Och jag tyckte det var så många case som vi har pratat om som jag började tänka på under det här avsnittet.
Mm. Verkligen.
Som sagt så var då det här det första gästavsnittet för den här säsongen. Men det kommer ett nytt varje vecka på torsdagar då. Och på tisdagar så hörs vi som vanligt i podden med våra vanliga avsnitt.
Mm. Och tack för att du har lyssnat.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.